Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej gumman.
Hej och välkommen till en ny vecka med Ställs och Väl.
Alltså jag längtar efter det här avsnittet, för att vi ska ju prata om så mycket romantiska, härliga, underbara grejer.
Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe.
Ja, alltså grejen är så här, vi måste dela upp den här vi ska dela upp den här podden i tre sektioner, tänker jag.
Ja.
Och sektion ett kommer vara Paradise Hotel.
Ja. Det kommer det. Och jag ber också om ursäkt för att jag låter som en kratta, men jag är så förkyld. Men, så kan
du
det gå.
Du låter hes också.
Ja.
Jag har ju velat podda med dig sen Paradise-finalen. Jag tycker vi bara gå rakt in i Paradise Hotel. Alltså jag bryr mig typ inte vad du har gjort den här veckan.
Oh my god, okej, vi kör.
Alltså bryr du dig vad jag har gjort den här veckan?
Alltså inte det minsta.
Nej, okej, bra. Jag vet liksom inte ens vart jag ska börja, och jag hoppas att jag kan få prata typ till punkt innan du så här hoppar in och säger.
Okej, men får jag bara säga en sak först? Mm. Börja med att avbryta, va? När den här säsongen började, då sa ju jag till dig att så här, den här säsongen är sjuk.
Mm.
Jag vet att du inte har trott på mig innan när jag har sagt det och sånt där, men jag kan lova att du kommer älska den här säsongen. Så nu vill jag bara veta. Vad tyckte du?
Nej, men alltså, jag älskade den här säsongen för att det var en säsong som jag tror du till och med nämnde det förra året när du spelade in den. Och det var hur stark den här lojaliteten var. Den här lojaliteten man aldrig har sett innan. Lojalitet mellan två tjejer, Tanja och Diana, som aldrig har funnits tidigare i andra säsonger. Lojaliteten som har funnits mellan Sebbe och Josie, och lojaliteten mellan han och Helen, och sen så då fram till då parceremonin Diana och Patrik. Jag tycker bara så här, jag insåg bara så här, lojalitet är så jävla sexigt. Alltså det är så jävla sexigt. Och det var liksom många bra människor i den här säsongen. Jag dog ju för att Tanja redan första veckan.
Och alltså det var många bra karaktärer. Mycket starka karaktärer. Och det har man
kastat.
Saknat lite grann.
Väldigt bra kastat. Man hade kunnat skita i alla veteranerna och bara kört på de nya, för att det var de som var så jäkla intressanta. Nej, så att jag är svinnöjd med den här säsongen. Och att du får lämna på topp. Det är ju fantastiskt.
Alltså på topp.
Nej, men alltså jag har ju liksom velat gå ut och prata. Jag var ju nära på typ göra en så jävla live för att jag behövde få ut mina känslor.
Jag vet inte
ens, jag vet inte ens vart jag ska börja. Det känns som att vi är så sena på bollen, men folk har verkligen, alltså våra lyssnare har verkligen sagt så här: ni får inte
prata. Ja, jag vet, de vill verkligen att vi ska prata om det.
Ja, så det jag vill säga är så här. Innan finalen skedde så måste jag säga så här. Alltså, Patricks spel var så fucking brilliant. Nej, men alltså, nej, men det var så, det är så sexigt.
Alltså, han är så jävla bra.
Nej, men alltså, det var så här, du är så smart. Alltså, du är fan smartare. Det är inte ofta man sitter och kollar på Paradise Hotel och tänker, du är smartare än vad jag är. Alltså, du vet så. Han tänkte längre än någon annan har gjort, måste jag säga. När det var den här, jag kommer inte ihåg vad det var för moment, men det var ett moment då att man skulle någon skulle, man röstade ut vem som skulle åka ut, och så fick den personen som åkte ut ta med sig någon. Och Niklas åkte ut och så tog han med sig Helen för att tvacka upp för Sebbe. Men, och sen så fick man ju sätta de här, vilka man ville ta med sig ut i såna här krukor, eller vad man säger. Nej, men då är ju Patrick så fucking briljant. Och så hotar Fimpen. Bara, du, jag kommer lägga Tanja så att du inte väljer mig. Så Fimpen, som ville ha ut Patrik, vågar inte välja för Patrik. För att han bara, då åker min partner Tanja ut.
Ja,
så snälla.
Ja. Men vet du vad jag älskat med honom? Det är att han har behållit lugnet också.
Ja, men alltså,
förstår du vad jag menar? Han är så jävla så här cool liksom.
Alltså, han har varit lugn. Han har varit... som sagt, fram till finaldagen så tyckte jag att han var, alltså jag bara, man kan inte vara i det där huset. Det är omöjligt att vara i det där huset och inte göra någon ledsen, sårad eller eller fucka upp det på något sätt eller göra något misstag. Det går inte. Men jag kände ju som jag är ju publik, att han, alltså han hade inte gjort någonting. Jag bara, det här är inte möjligt. Han är smart, han är iskall, han är lugn, han är lojal, han är ödmjuk. Han behöver inte göra några beslut ställs. Alltså allting som händer, när har Patrik gjort ett beslut? Alltså en bra spelare gör inte besluten själva, utan de ser till så att andra gör besluten. Men alltså, förlåt, alltså, är det töntigt att jag ryser när jag pratar om
det? Nej, men alltså du är så investerad.
Ja, men alltså jag älskar det för att jag har aldrig sett en så skicklig spelare i Paradise Hotel.
Nej. Och framförallt så har jag aldrig sett en så snygg spelare i Paradise Hotel.
Nej, och snyggare blev han för att han var så fucking brilliant.
Ja.
Men i alla fall, sen så var det ju offerceremonin. Och där kan jag säga så här, igen, respekt till Patrik. Han var så här: Erika, jag gillar dig som fan. Jag kommer satsa stenhårt på dig utanför huset. Men här, där och då kände jag. Men här var han så här: här är jag lojal mot dem jag spelar. Och jag måste tänka smart. Han tänkte så här: jag kommer inte vinna med Erika. Jag kommer inte få flest röster med Erika. Så att jag måste göra det som funkar för mig i det här spelet. Annars kommer jag ångra mig. För tänk om det fuckar upp sig mellan han och Erika. Nu gjorde det inte
exakt.
Det. Men tänk om. Och så offrade han inte henne. Så att han offrade henne, det var också briljant. Det var också så här, fan vad du är tung.
Alltså, hur snabbt räckte han upp handen?
Men snälla.
Alltså, jag har aldrig sett någon räcka upp en hand så snabbt. Alltså, jag har aldrig sett en rörelse gå så fort.
Nej, men min fråga är så här. Hade jag stått där som programledare och det där händer, gjorde du ingen min?
Vad skulle jag göra för min?
Oj, typ så. Nej, backa lite med bakhuvudet så.
Nej. Jag tror bara jag var så spänd och intresserad liksom.
Men alltså, jag hade ju bara, alltså, man hade ju sett i mina ögon typ så här.
Men snälla, vet du hur snabbt det gick? Alltså, hur skulle jag hann ju inte ens blinka.
Ja, men när du står där och tittar på dem, blir inte du så här pirrig i magen så du bara, oh my god,
vad klart. Ja.
Ja, men det hade ju synts på mig.
Aha. Men jag är ett proffs, vet du.
Det är också därför jag inte är en programledare.
Alltså det var något, jag skrev Paradise Hotel på Instagram. Mm. Gjorde en så här, hej då, post om mig typ, för att jag lämnar ju. Och då skrev jag så här, tack, jag har haft så kul, eller du vet något sånt där. Så var det någon som bara, om du har haft så kul, varför har det inte synts då? Eller redan sånt där. Alltså, varför har du varit så sur då? Alltså varför har alla så mycket problem att jag inte är check och glad där inne? Mm. Det är liksom inte min roll.
Nej.
Alltså, jag ska inte vara det.
Nej. Exakt. Alltså vissa roller, vissa programledare, då är det den här checka rollen liksom, som Tilde de Paula och så på Efter Fem med de som är i Nyhetsmorgon. Men den där, där ska ju du vara så här seriös.
Ja. Alltså jag vet inte vad det är liksom. Alltså det är liksom det är det jag är anställd för att göra. Gå in, vara dramatisk, leverera nyheter och dra.
Okej, men du. Ja. Vad tänkte du när han räckte upp så där snabbt? Tänkte du typ så här, du är så sessig.
Ja. Men sen började han gråta och då kände jag att nej.
Nej. Ja. Och vad händer då? Han offrar sin kärlek i Rika.
Ja. Det är såklart jättefint, men ska man göra det så ska man väl göra det, känner jag lite grann.
Att han började gråta?
Ja, men så här, offra och bara offra då liksom.
Så kall!
Va?
Nej men han började ju gråta för att han bara, jag sårar någon jag tycker om.
Men hon räckte också upp handen.
Ja, men hon
försökte
ju
gå snabbare än honom.
Ja, men lyssna, hon kände sig illa tvungen typ. Hon ville inte det egentligen. Hon ville inte det.
Ja, jag vet fan alltså.
Hon är också en skicklig spelare. Hon lät också alla andra göra hennes, alltså Erika, lät också göra alla hennes beslut.
Alltså jag måste bara säga att jag tycker det är så kul att de två är ihop nu. Vilket jävla par. Ja, så härliga.
Ja, verkligen. Alltså,
och att det liksom håller.
All kärlek. Och jag tycker också så här, Erika, wow, vilken skillnad det är med henne från första gången hon var med och typ tappade sig själv totalt. Till att nu så här, försöka så här, när någonting händer och hon tappar det så är hon snabbt där och ber om ursäkt. Eller,
ja.
Alltså det gillar jag med henne. Hon har verkligen utvecklats, måste jag säga. Och verkligen så kul att de är sambos idag.
Ja, verkligen.
Nej, men sen så så har ju då Sebbe Basse lovat surt på sin mamma att han inte ska offra Diana. Jag ser ju på Diana hela tiden att hon kommer inte hålla vad hon lovar. Och hon har inte svurit på någonting. Hon har bara sagt såhär, jag lovar. Och man ser ju på henne att hon kommer inte hålla det hon lovar. Man ser det på henne. Och där och då fick jag en helt annan respekt för Basse, måste jag säga, där och då, när han höll sitt löfte och inte offrade henne. Och liksom, de var rivaler och hade knappt pratat med varandra under hela säsongen, men ändå var han så här, fuck it, jag kommer inte offra dig. Och han stod för sitt ord. Vad jag hört nu i efterhand så får man inte längre svära på mamma eller pappa eller någon som betyder något. Man får aldrig göra det. Det har blivit en regel nu till nästa säsong. Man får inte göra det längre.
Va? Ja. Vem har sagt det?
Nej, det är nya regler. Det är flera deltagare som har sagt att det är en ny regel i Paradise Hotel.
Men vadå? Det var det nu när vi spelade in den här säsongen?
Nej, utan produktionen hade ringt till Basse, eller den här telefonen hade tydligen ringt till Basse och sagt typ så här: du får inte svära på det där sättet. På någons liv eller död eller vad det nu är.
Men han svor ju på sin morfar som var död.
Det var efteråt, det här var innan. Och då sa de, då varnade de att man inte fick göra det. Och nu är det fler deltagare som har sagt att det är en ny regel att man inte får göra det längre. Man får inte svära på. Den implementerades nu efter det här.
Ja, okej. Coolt. Mm. Då vet vi det då.
Men hur som helst så kommer Diana där, svansen mellan benen, har offrat Basse. Och jag förstår henne. Men hade hon inte offrat honom så tror jag att han inte hade kastat kulan.
Nej, det tror inte jag. Jag tror det är fel. Jag tror att han så gärna ville vinna.
Nej. Vet du vad? Det var ren och skär grupptryck som fick honom att slänga kulan.
Ja, men då hade det varit grupptryck efteråt också.
Ja, men det absolut. Men jag tror att det hade varit starkare för honom att det hade varit starkare för honom att inte göra det, att inte falla för grupptrycket, om han visste att Diana inte skulle liksom kasta kulan.
Ja, jag vet inte, men jag tror i alla fall att han hade kastat kulan oavsett.
Tror du det, på grund av grupptryck?
Nej, men jag tror bara att han på riktigt ville vinna.
Nej,
jag kände så på honom.
Ja, jag trodde det fram till att han verkligen visade att han har en väldigt, alltså jag har ju förändrat mitt, jag ändrar min uppfattning med honom faktiskt, sista tiden i spelet. Jag tycker att han har hållit mycket vad han har lovat. Man har, alltså alla hans partners har verkligen kunnat lita på honom. Dock det här med att han svor på sin morfars sjuka morfars liv. Det var ju under all moral.
Ja, fy, det var inte okej.
Nej, men alltså under all fucking moral.
Ja.
Ja, nej, men hur som helst så så när när Patrik, det är här det brister för mig med Patrik. Det är här allt faller för mig, för min kärlek för Patrik.
Ja, jag vet vad du ska säga, gumman.
Ja, men alltså grejen är så här, inte för att han bytte partner, absolut inte. Den sista ceremonin och han är immun och han har sagt till Diana, alltså det är han och, ja, och hon. Och man ser hur han svänger om och går till hennes bästa vän, Tanja. Vet du vad min första tanke var?
Din fitta?
Nej.
Nej.
Igen, you are so fucking brilliant, tänkte jag. Bara där och då tänkte jag så här, ja, du har mycket större chans att vinna med Tanja. För jag tänkte att Tanja har mycket, alltså folk tycker så mycket mer om Tanja. Diana har slängt ut så himla många. Och hon har ändå haft många tjafsat med henne där inne. Så han har större chans med Tanja. Så jävla bra, tänkte jag då. Tills spelet han gjorde efteråt.
Vad var det?
Att han skyller på Diana att han gjorde det valet. Han bara, du gjorde ful spel och försökte få Tanja att förlora genom att säga att hon skulle rösta på Fimpen. För att hon hade större chans att vinna med Basse. That's bullshit.
Ja, där tappar han ju lite också. För gör man ett sånt val och ska vara en sån som Patrik har varit hela tiden, då ska man ju stå upp för det.
Stå upp för det. Säg till Diana, Diana, så här kommer jag göra. Jag vill inte förnedra dig där borta. Jag vill att du ska veta att det här är min plan, så att du vet. Och sen också ägare.
Exakt.
Äga sitt val. Och när man har gjort valet, på något sätt emotionellt visa, förlåt för att jag sårar dig när du står där. Förlåt.
Men alltså framförallt ägare liksom. Alltså, jag tycker folk ska äga saker överlag mycket mer. Livet,
ja, typ. Och jag tycker ju så här, Patrik ägde ju för fan allt, men det där ägde han inte. Och han, alltså, han sparkade på Diana när hon redan låg ner. Och sen att han liksom skyllde på henne. Det var där jag tappade min respekt i spelet för Patrik. Och att han inte ägde det. Det var så jävla synd. För att i och med att han inte varnade Fimpen eller sa till Diana, då blev man så här, men gud, är du, alltså det är lite så här psychopath, så här. Hur kan du vara så, hur kan du vara så kall? Och sen när han tittade på Diana, Diana bara, vad är det här? Han bara, vadå? Alltså, visa.
Nej, jag tror han skämdes. Jag tror att det var därför han var så.
Ja, men sen fick han ju tid att landa i allting. Och ändå var han så jävla oskön mot henne.
Ja.
Så karma slog hårt dagen efter.
Japp.
Rakt in i hans ansikte.
Japp.
Och det blev bara två röster till Tanja och Patrik.
Så sjukt. Men du, hur kände du sen när de stod där med varsin boll? Vem trodde du skulle kasta? Eller kula kanske det heter. Boll, va?
Nej, jag fick en känsla av att Bassa skulle kasta. I och med att jag bara, han har inget förtroende för Diana. Hon fan offrade honom igår. Det är klart att han kommer kasta kulan. Men vilket jävla antiklimax. Dåligt slut måste jag säga. När han kastade på 150 000.
Ja, det var töntigt. Alltså ska du kasta så kasta fan på 500.
Ja, eller åtminstone över 300 000.
Ja. Alltså, jag hade för fan inte ens lägga upp pengarna.
Ja, men sen... alltså, när du, vad kände du när du stod där?
Alltså, jag kände bara, nej. Typ så.
Sa du till Basse sen, bara, fan Basse, vad gjorde du?
Nej, det var klart jag inte gjorde. Tog men, honom åt sidan lite, va?
Nej, men vänta, minglade du inte med dem efteråt?
Nej, jag minglade inte.
Drog du?
Ja. Alltså, de gör ju synkar och allt möjligt. Och jag står och gör något så här ava. Och sen går ju jag och byter om.
Men gud, så du fick ingen så här snack med Diana eller någonting?
Men gumman, efter 2 säsonger, 3 månader i Mexiko, jobbat arslet av mig i den ena klänningen efter den andra. Då är det enda jag vill när jag är klar. Och ta av mig, sminka av mig, lägga mig i sängen. Och säga hej då och godnatt.
Gud, jag som vill ha lite ljus för hur de kände direkt efteråt. Men jag vet i alla fall så här. Jag vet, Basse. Jag vet att du lyssnar. Ska jag
vara? Nej, men gud.
Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe.
Att, utan att han pratade med Basse själv, att han ångrar att han kastade, och jag vet att han nu idag lätt hade velat bara liksom inte kastat och dela på pengarna.
Men jag tycker också så här, folk måste lugna ner sig lite. Alltså, det här jävla drevet som pågår mot honom.
Vad händer?
Nu.
Är det drev?
Nej, men de, folk är så jävla elaka. Nej, men om man kollar på så här Paradise Hotels Instagram eller liksom, jag kommer inte ihåg när jag var inne på Hansen eller något sånt där. Och du vet, man bara är så här, det är ett jävla skämt och bla bla bla. Men snälla, det är ett spel.
Alltså, det är verkligen
ett spel. Liksom.
Det är 100% ett spel. Och jag tycker faktiskt att Sebbe växte i mina ögon. Förutom det här med hans sjuka morfar, det var ju helt sjukt. Men
det är inte okej.
Helt ärligt. Men... besides that, han var en bra spelare. Det är många som säger att han körde hårt. Det gjorde han. Men mot slutet när Josie lämnade. För att i spelet... inte utanför spelet, för det har ingen aning om. I spelet så var Josie en mean girl-karaktär. Som ofta fick folk att bli hoppa på hennes elakheter. Och det kändes som att när hon försvann så blev Basse mycket mer ödmjuk. För då hade han Helen. Och Helen är ju en extremt alltså, fin tjej. Den uppfattningen jag har fått. Och jag kände bara att jag fick se en annan sida av Basse. Och idag är ju... Basse och Diana, de är ju coola, så kan folk bara släppa det då?
Ja, exakt. Alltså, verkligen. Helt ärligt.
Ja, men alltså, jag tycker också det är så här, slut... Och sen måste vi prata om en sak.
Uh-huh.
Faktiskt, som jag blir så jävla fucking förbannad över när det kommer till drev. Vad Josie gjorde i huset, och även Alexandra på finalen, när hon bara säger Basse, ställer sig bakom Basse och bara säger Basses namn, och Alexandra bara säger Basses namn. Och folk kallar det för mobbing. Och igen, jag säger det igen. Jag tyckte att hon har varit mean girl den här säsongen. Och inte skött eller behandlat folk bra. Men jag förstår inte de här människorna som sitter och säger att hon är en mobbare. Och Alexandra är en mobbare. Och sen mobbar sönder.
Nej, exakt.
De här
tjejerna. Dubbelmoral.
Nej, men alltså, hur tror folk? Hur funtade, hur är folk funtade när de alltså hotar, hatar... trycker ner så mycket så att de mår psykiskt dåligt för att göra en point att du mobbar den person där inne i huset.
Ja.
Så då ska de mobba sönder den personen utanför huset. That doesn't make any fucking sense. Alltså, förlåt,
men det
att
är
jag,
det jag menar. De här dreven är helt otroliga, och jag tror inte att folk, alltså, nu när jag själv har gått igenom en liknande grej, jag jämför absolut inte min grej med det här, men när jag själv har varit på den andra sidan, så kan jag säga att folk förstår inte hur illa man gör någon annan av att säga alla de där grejerna. Det är liksom så, det är så ovärt. För ingenting som du säger av att du tycker att någon, att du mobbar någon som mobbar, alltså det kommer inte komma fram.
Nej.
Det finns ingenting bra som kommer komma ur det. Så var bara tyst istället. Du kan tycka vad du vill hemma i din lägenhet. Men kasta inte skit på någon bara för att de är officiella. se efter vad du gör själv först. Hur beter du dig?
Igen så här, konstruktiv kritik är alltid välkommen, men hat och hot är inte välkommen. Och hat föder hat, och du kan inte trycka ner någon med hat för att den personen har betett sig illa, för det kommer inte göra det här samhället bättre. Tror du att du är en bättre person som sitter och säger att de här personerna är äckliga, de borde dö, det är synd om deras föräldrar som har såna barn, alltså what?
Och sen så måste jag också säga att det är så många som hela tiden tycker att jag skulle ha gripit in. Jag skulle ha sagt någonting. Jag skulle ha gjort någonting. Och när jag står på en parceremoni, eller framförallt en avslutningsceremoni, så här sista dagen i Paradise Hotel, och en deltagare väljer att gå fram och säga ett av namnen på ett par, då kan inte jag säga någonting om det. Jag kan inte säga du sa inte Dianas namn. Varför gjorde du inte det? Det är inte mitt jobb att göra det. Om hon väljer att gå till någon för att hon gillar en av två, då är det hennes val.
Ja, det är som sagt väldigt mycket åsikter. Och i spelet så har vissa verkligen betett sig riktigt illa. Och man ska aldrig minska någon annans känslor. Men att ta det vidare och skapa drev utanför, det hjälper inte.
Nej.
Och sen och kan man också, ju önska...
Förlåt, jag måste också poängtera att så här, det finns jättemycket grejer som deltagarna gör inne i huset som jag absolut inte tycker är okej.
Mm.
Och jag tycker att jag har visat ganska bra och starkt när det har hänt grejer som jag inte står för. Men... ni måste också förstå att jag är inte en av deltagarna. Jag är inte en som jobbar i produktionen. Jag är en programledare. Mm. Jag ska gå dit och göra min grej och sen lämna. Jag är inte involverad i spelet eller reglerna. Eller vad produktionen styr och gör. Och så är det liksom bara.
Mm.
Sen så har det också kommit upp. Jag har faktiskt inte sett det här. Men jag har sett på våran Facebook-sida. Som vi har för podden. Där folk har velat att vi ska kommentera den här grejen om Josie.
Vadå?
Och Niklas.
Det där har inte jag följt riktigt.
Jag har inte heller följt det. Men jag vill bara säga att jag har inte följt det överhuvudtaget. Inte ens när jag var på inspelningen. Så visste jag att det här hade inträffat eller hänt. Eller vad det nu om det är, vad det är som har hänt. Jag har ingen koll på det. Så jag vill bara säga det.
Okej, men vad är det som
att jag har hänt? Men det har varit någon incident där han har suttit på henne och försökt kyssa henne, tror jag. Och så har hon sagt nej. Och sen så... enligt vad jag har läst, jag har inte gått in på det, men det så står det att hon fick göra något val om han skulle vara kvar eller inte efter det typ. Och jag måste också säga att jag är inte 100% säker på att det var att det är så här det har gått till. Jag kanske har läst fel, för jag har verkligen inte gått in i det. Men det som jag vill poängtera med det här är att jag varken vet någonting om det nu eller visste någonting om det då. Så att alla vet det.
Ja, och om det skulle vara så att Niklas har gjort någonting och Josie har sagt nej flera gånger, så är det väl en självklarhet att man ingriper, och ett nej alltid är ett nej. Någon sa någonting, jag minns inte, att hon hade försökt, eller han hade försökt att kyssa henne eller någonting. Hon hade sagt nej och sen hade inte produktionen angripit, och det tycker Josie var väldigt fel.
Men jag vet också att produktionen har gått ut och kommenterat det här. Så att jag tycker att man kanske ska läsa deras, vad de säger om saken också då.
Men jag önskar att det var mycket män som lyssnade på den här podden. Men det är tyvärr 99% kvinnor. Och vi 99% kvinnor, vi vet att nej alltid är ett nej. Och ni 1%, nej är ett nej.
Och så är det med den saken.
Well, I'm all for Christmas.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
All the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe.
Men du, någonting annat som jag tycker är så himla tråkigt, det är ju att, jag tänker inte gå in på vad, alltså jag har ingen aning, jag tänker inte gå in på det, men jag bara säger det, jag tycker det är så himla tråkigt att Diana och Tanja inte är vänner idag.
Ja, varför är de inte det då?
Det jag inte vet, alltså det har varit något så här, någon, jag vet faktiskt inte, men det har någonting att göra med att Diana inte känner att Tanja har backat upp henne.
Alltså utanför huset eller i huset när hon har kollat på det efter?
antingen i eller utanför. Antar utanför, för att Tanja backade ju verkligen upp henne innanför huset.
Ja.
Och så har det blivit att de inte är vänner idag. Och jag tycker det är så tråkigt, för att de hade någonting fint.
Men de hittar säkert tillbaka till varandra.
Inte enligt Tanja.
Asså.
Nej, hon fick frågan.
Hon stängt dörren.
Mm.
Oj.
Hon fick frågan av Studio Paradise, kommer ni bli vänner igen? Och då sa Tanja nej.
Oj.
Mm.
Just det, så hårt. Ja, men vi vet ju inte vad som har hänt.
Nej, så tråkigt. Ja, nej, så att jag säger bara så här, kära offentliga personer, och jag säger det till mig själv också, för att jag kanske kommer göra det i framtiden, vilket vi inte ska. Har ni tjafs med människor ni tycker om, ta det inte offentligt.
Nej.
Prata privat med varandra, för att det blir såna drev och hatstormar så fort ni ska sitta och ja, men den här har gjort det och den har gjort det, för då driver ni ju hatet mellan varandra och bara sluta med det.
Vilka menar du förresten?
Ja, men det här med tjafset mellan Diana och Tanja har ju varit offentligt. Tjafset mellan mycket av Josie och Jan är inte vänner, så att det är en annan sak. Mm. Men jag menar bara allmänt. Man ser det här, jag menar inte bara Paradise Hotel, jag menar allmänt så här. Har du problem med någon, skriv det till den här personen, så kanske ni kan lösa det.
Ja, men du menar inte Josie och Niklas, vill jag också bara understryka.
Absolut inte, nu menar jag allmänt. Alltså ett allmänt råd till influencers, offentliga personer, men även privatpersoner. För det kan ju gälla i skolor också, att man börjar tjafsa med varandra på sociala medier.
Ja, gud vad bra att du fick in ett litet tips där, gumman.
Take it private, darling. Min partner på Kaja, Jeps, sa till mig en gång: hylla i stora rum, kritisera i en rum.
Ja.
Nu rös jag.
Herregud. Jättebra, gumman.
Tack för den här säsongen, Ställs, och tack för dig.
Alltså verkligen tack för mig. Nu tackar jag verkligen för mig.
Mm.
Tack och hej liksom.
Och lycka till, Nicole.
Ja, verkligen. Stort lycka till Paradise Hotels nya programledare Nicole Falciani.
Jag måste bara säga en sak till alla er som lyssnar.
Jaha,
jag fick ett meddelande som raderades innan jag ens hann svara. En kommentar. Oj. På Instagram, men jag hann inte svara den. Det var någon som frågade bara, hej, jag satt och lyssnade på ett sånt här trollkonto, eller vad heter det, privatkonto. Hej, jag lyssnade precis på podden, har du talsvårigheter? Och det jag vill säga till er är att nej, jag har Invisalign, vilket är tandställning, och sen har jag två gummiband i käften. Därav min talsvårighet.
Ja.
Det är så sexigt att vara 35 plus med tandställning och gummiband och sitta och försöka ta sitt körkort. Jag är så osexig nu, vet du. Okej, Ställs. Vi skulle ju bjussa på lite så här extra. Om, vet du vad, jag kommer på en sak, förlåt, alltså jag kommer på att jag skriker jättemycket.
Va?
Ja, jag stör mig på min egen röst, alltså jag är så, det är inget trevligt att lyssna på mig.
Oj, ja, vadå, är du skrikig?
Nej, jag är inte trevlig, alltså jag har inte en poddröst.
Va?
Nej, jag skriker.
För det fick ju du höra jättemycket i början, att du hade jättebra poddröst ju, kommer du ihåg det?
Jag vet, men jag måste skaffa mig en riktig mikrofon så jag får den där härliga radio. Rösten.
Eller så lugnar du lite bara.
Men det är för att jag är taggad. Men vi kommer bjussa lite. Vi fortsätter på det här smaskiga romanser. Och det kommer inte bli alltså jättelångt, utan det här är bara lite så här extra material. Och jag skulle vilja börja med en berättelse som min kompis har skickat in till mig.
Oj, vad kul.
Ja. Okej, Ställs, min kära vän som älskar att dejta och alltså hon älskar sex. Alltså hon har så mycket sex. Det är helt sjukt. Så hon skickade till mig. Jag hade bestämt mig för att jag varken skulle dejta eller ligga på ett bra tag. Sagt och gjort, i alla fall i några dagar.
I några dagar.
Hon älskar sex. Det som ständigt ekade i mitt huvud dessa få dagar var att min omgivning tjatade om att jag skulle leva. Vad fan är och leva då, tänkte jag. Plötsligt dyker en man upp out of the blue en dag och jag tänkte, nu fan ska jag leva. Vad det nu innebar. Det var vår första träff och han kör upp på min uppfart med min drömbil, en Aventor. Alltså jag har ingen koll på bilar. Har du koll på
inte
bilar?
Inte jag heller. Vad fan hon, är det liksom?
Hon älskar bilar. Ja. Utkliver universums... Utkliver universums typ kortaste man. Jag trodde hon skulle skriva snyggaste man.
Jag trodde också det.
Hur har jag kunnat missa att han är typ 1,50? Tur att han hade humor och bra självförtroende. Bilen fick kompensera hans längd och agera kukförlängare. I samma sekund gick mina tankar i 300 och jag påminner mig själv om att jag ska leva. En sån här, man måste ju helt enkelt vara förskräckligt bra i sängen. Samma kväll hade vi ett helt sjukt förspel. Dagen efter ville han ses igen och jag skyllde på halsont och hänvisning till pandemin. Han insisterade trots att jag bestämt sa att jag var dålig. 2 timmar senare ringde det på dörren och där står Mr. Shorty med ett brett leende på läpparna. Och där stod jag med håret åt alla håll. Han sliter av mig kläderna, lyfter mig och kastar mig i soffan. Någon sekund senare kände det som att hela min värld bara stannade till. Tills han skrek. Vad fan händer, tänker jag? Är det en björn mitt i mitt hem? Alltså han stönar som en björn.
Nej men gud. Nej men gud.
Hon har sagt det mig typ.
Nej men gud. Nej men gud.
Jag kommer tillbaka och ser typ en halv liter saliv rinna ner i mitt ansikte och på min kropp. Och jag, det var helt klart inte en björn. Vad fan. Det var fan han som väckte hela grannskapet till liv och fick mina grannar att tro att något hade hänt här hemma. Jag hör hur någon springer runt i min altan, sliter upp dörren och ropar mitt namn. Jag kastar mig ner för soffan i chock och panik. Hela jag luktar hans äckliga saliv. Och där står...
Fan vad äckligt, jag spyr.
Och där står Mr. Shorty naken, skrattandes och en granne i mega chock. Gissa vem som chockades som mest och hur jag känner mig när jag numera möter mina grannar. Så att han hade alltså skrikit som en björn och att det hade runnit saliv ner på hennes kropp. Så att,
och jag spyr, alltså jag spyr.
Så att grannarna trodde att hon alltså var illa där.
Alltså jag spyr.
Så. Men du, fantastiska grannar.
Oh.
Alltså vilket, vad heter det, civilkurage.
Grannsämja, ja. Oh, gud.
Alltså som bara, nu ska jag komma och rädda henne. Åh herregud, vad var det för äcklig snubbe.
Det är det äckligaste jag hört. Jag har en story som är både den finaste och jobbigaste historien i mitt liv. Ta det från början. Jag och min kille hade varit tillsammans i 10 år och var verkligen bästa vänner. Vi bodde i en lägenhet och hade i flera år sökt vår drömbostadsrätt. Vi var cirka 5 minuter från att köpa en innan livet vändes upp och ner. Som många andra träffade jag min nuvarande partner på jobbet. Jag hade aldrig tittat åt hans håll och kände honom inte. Vi jobbade på helt olika avdelningar och träffades bara i fikarummet då och då. Jag visste vem han var, men vi snackade i stort sett aldrig. På fredag var jag, min kille och några vänner på en AV i stan. Plötsligt kliver min jobbarkompis in, alltså min nuvarande sambo, och vi vinkar åt varandra. Han sätter sig vid ett annat bord med sina polare och jag och mitt gäng fortsätter hänga vid vårt. Efter några timmar ser jag att min jobbarkompis går till baren och samtidigt säger min kille att han vill ha en öl. Jag passar då på att presentera killarna för varandra och de tar en öl ihop medan jag går tillbaka till mina kompisar. Lite sjukt, men hade inte min kille velat gå till baren exakt den sekunden hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut idag. Hur som helst. Min jobbarkompis vänner började klä sig för att dra vidare, men han väljer att stanna kvar vid vårt bord och ta några fler öl tillsammans med oss. Detta är i stort sett första gången vi pratar och vi har otroligt trevligt. En trubadur börjar spela och min jobbarkompis stör upp mig på det icke-befintliga dansgolvet och vi drar av en fyllebugg. Oops, det var absolut ingen annan som dansade och vi hade så jävla roligt. Min sambo gillar inte att dansa så att jag fyllebuggar med andra killar är inget ovanligt. Då slipper han, win-win. Alltså parentes, vad hade Valle gjort om du hade gått upp och buggat med en kille som han aldrig har pratat med?
Som jag aldrig hade pratat med.
Ja men typ din jobbakompis som du så här är knappt är bekant med. Om du hade svängt av en liten fyllebugg typ.
Då hade han nog ryckt tillbaka mig. Rakt ner i stolen.
Alltså fy fan vad roligt. Timmarna går och vi har alla en trevlig kväll ihop. Jag och min sambo går hem och där börjar livet sakta men säkert förändras för mig. Morgon efter har jag nämligen en ny känsla i magen. En känsla jag aldrig tidigare känt. Börjar jag känna något för min jobbakompis. Jag och sambo ska ju köpa bostadsrätt. Vi ska skaffa barn, bilda familj och rota oss. Och jag börjar tvivla.
Vilken panik.
Veckorna och månaderna som följer på jobbet är det sjukaste jag varit med om. Aldrig tidigare har väl jag känt mig pirrig inför att gå till jobbet. Plötsligt känns det extra roligt att välja kläder, att säga rätt saker i fikarummet och att få hans uppmärksamhet. Jag såg till att kika genom dörrspringan från mitt kontor för att liksom tamma in när han kom gåendes mot fikarummet för att plötsligt gå ut precis då. Jag såg till att mina möten absolut inte drog ut på tiden så att fikarasterna inte missades. Efter några månader insåg jag att detta inte var hållbart. Även om jag inte visste om känslorna var besvarade kändes det fel mot min sambo. Vill förtydliga att jag inte gjorde något med min jobbakompis innan det tog slut med min sambo. Oskyldigt flörtande helt enkelt. Trots det började det dåliga samvetet smyga sig på. Jag beslutade mig för att flytta isär från min sambo som blev totalt chockad och förstörd. Jag insåg att känslorna inte fanns där. Han hade blivit min bästa vän helt enkelt. Det beslutet är det absolut svåraste och värsta jag varit med om i mitt liv. Efter det följde månader av grov ångest och dåligt samvete. Att jag förstört min sambos liv, att han mådde piss, att jag var en fruktansvärd människa. Jag vet att alternativet att leva med min bästa vän utan kärlekskänslor inte heller var hållbart. Men där och då förstod jag inte det. Min enda önskan i cirka ett års tid var att min sambo skulle hitta en ny kärlek och gå vidare. Först då skulle jag kunna andas igen och gå vidare på riktigt jag också. Mitt i denna djupa ångest började jag och jobbakompisen skriva lite. Plötsligt gick det väldigt snabbt då jag nu var singel och allt var liksom godkänt. Vi började träffas på fester och första gången vi gjorde det, alltså efter uppbrottet, var vi båda så sugna på varandra att vi sprang från dansgolvet, la oss på ett biljardbord och började hångla loss. Bästa hånglet jag varit med om. Vi åkte hem tillsammans och låg och snackade precis hela natten. Och ja, vi pillade väl lite på varandra också. Men framförallt samtalade. Herregud vilken man. Men eftersom det precis tagit slut med min dåvarande sambo ville jag att vår relation skulle hållas hemlig precis från alla. Därför blev jobbdagarna riktigt spännande. Vi spenderade varje natt ihop men tog såklart varsin bild till jobbet varje morgon. Hälsade tyst och nonchalant på varandra i fikarummet. En gång smög han upp bakom mig medan jag hämtade kaffe. Han viskade hej i mitt öra och smekte mig på ryggen ner mot rumpan. Men snälla, hur mycket pirrade det till då liksom? Yoghurten jag höll i flög åt helvete för att jag blev så rädd, sugen och förväntansfull på samma gång. Lunchrasterna var svåra. Eftersom vi basically bodde ihop hade vi ju samma matlåda. Inte kunde vi ju låta arbetskompisarna se att vi åt exakt samma köttgryta eller kycklingsallad. Jag försökte äta min matlåda med locket halvt på medan min jobbakompis kastade i sig sin mat på 3 sekunder. Inte hållbart, men vi tyckte vi var så diskreta. Flera år senare har vi fått reda på att alla visste om det. Snacka om fel. Ja. Vissa lunchaster åkte vi hem till varandra, givetvis i olika bilar och han med en liten snabbis. Det var så pirrigt att möta oss på jobbet framför våra kollegor och tänka, jaha, han och jag hade världens bästa sex för typ 10 minuter sedan. Nu dricker vi kaffe med ovetandes kollegor. Han berättade efter några månader att han alltid smygtittat på mig, men såklart inte gjort något eftersom att han visste att jag hade kille och att vi skulle köpa bostadsrätt. Han berättade att han ofta lyssnade när jag kom gående i korridorerna, då jag ofta bar klackar. Han älskade det ljudet och efter det började jag klacka dagligen och gick ofta förbi hans kontor bara för att tisa honom. Till slut blev vårt förhållande offentligt. Min dåvarande sambo skaffade ny tjej och vad jag vet lycklig. Men vet ni, jag är också lycklig. För idag bor vi i hus och har precis fått en helt underbar dotter. Och ja, både hånglet och sexet är fortfarande det sjukaste jag har varit med om.
Oh my god.
Alltså jag dör. Vi hade en tuff start med mycket ångest från mitt håll. Att han stod pall då när jag grät mig till sömns i månader, var deprimerad och hade dåligt samvete. Det är något jag är så tacksam för. Jag kommer alltid att älska honom för det. Rekommenderar verkligen att dejta någon på jobbet. Fy fan vad dagarna var fyllda med pirr. Bästa känslan ju.
Shit.
Alltså så fint.
Ja, verkligen. Åh gud vad mysigt, det var så himla roligt. Min kollega på Kaja, shoutout Malin, hon bara tack om jag får tipset att jag ska träffa någon på jobbet. Det är så 99% tjejer, ja. Men det var väl massa andra. Så här Malin och alla ni andra, här kom ett till tips. Jag fick min dotter när jag var 20 år. Och efter att jag levt med henne själv i nästan 9 år så hade jag gett upp hoppet. Vänner och familj ville alltid para ihop mig med någon. Trots att jag var så ung så sa jag att jag ville leva själv. Jag kunde inte se mig tillsammans med någon annan. Jag levde väldigt ensamt och lugnt. Tills en dag då någon råkade dyka upp på min Facebook-sida som personer du kanske känner.
Ah.
Har du sett den funktionen?
Ja.
Den kvällen satt jag hemma själv och kollade på tv och mitt trötta vin och var lite salongsberusad. Jag kunde inte hålla mina händer i styr så jag skrev, vad vacker du är. Och han skrev tillbaka, ja, alltså I like.
Älskar.
Ja. Ja. Och han skrev tillbaka, tack detsamma. Den dagen var för snart 7 år sedan och idag är vi förlovade med ett barn på varsitt håll och i samma ålder och väntar vårt andra barn. Det jag vet idag är att jag innerst inne inte ville vara själv, men jag var rädd. För rädd för att blotta mig och inte duga. Men han lärde mig att hoppa ur min comfort zone och låta livet styra.
Fantastisk gumman.
Alltså, så nej, det här tipset är till er som inte har någon flört på jobbet och inte är sugen med någon på jobbet. Så sociala medier, Facebook, Instagram, du. Det är många som träffas på Instagram.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Du och Manny.
Ja, just det.
Ja.
Ja, typ.
Fast gumman, ni fick upp ögonen för varandra,
ja,
på
det är
Instagram.
Sant, det är sant. Ja. Gud vad sjukt.
Shoutout.
Shoutout till Manny.
Nej, shoutout.
Man the man.
Shoutout Instagram. Okej.
Okay. Ja. Jag vet att ni lyssnar på Instagram. Bestämde mig för att flytta till USA för 2,5 år sedan. Pausade mitt ena företag här i Sverige och åkte till USA. Min dröm gick i uppfyllelse och jag var så stolt över mig själv. Men när jag kom dit fick jag efter 3 veckor den starkaste magkänslan jag någonsin fått. Jag mådde piss, rent ut sagt. Och jag visste inte varför. Jag valde att gå till ett medium då min magkänsla skrek åt mig. Och hem till Sverige nu, du har begått ditt livs misstag att flytta till USA. För att göra historien enkel och kort så sa mediumet till mig i slutet av vår session: If you trust your feeling and follow your heart, I promise you will find your one twin. Alltså wow. Jag packade väskan och bokade biljett tillbaka till Sverige samma kväll. 3 dagar senare var jag tillbaka i Sverige och min tjejkompis tvingade ut mig på ett glas vin. Vår taxichaufför kör fel av någon konstig anledning och vi märker inte det förrän vi väl hade åkt lite väl långt. Så vi bestämmer oss för att hoppa av på närmsta ställe. Och det var en uteservering i Stockholm som jag aldrig tidigare hängt på, då jag aldrig går ut. När vi väl kommer in dras min blick till en kille som tittar på mig på det tryggaste sättet jag någonsin upplevt. Inte en sån där sliskig blick, utan bara en trygg och fin blick som jag känner mig bekväm i. Jag tar ett glas vin och ska gå cirka 40 minuter senare. Då känner jag en hand på min axel. Och när jag vänder mig om så står han där. Vi tittar nervöst på varandra i säkert 30 sekunder innan han säger: Om du känner samma sak som jag gör just nu, får jag bjuda ut dig på en dejt då? Och jag som aldrig tidigare gett ut mitt nummer till en kille gjorde det såklart. Nästa dag bjöd han ut mig på en grill hos sina vänner. Underbart avslappnad dejt. Vi betedde oss som att vi vore tillsammans redan, så bekväma vi var i varandras sällskap. Därefter blev vi snabbt tillsammans och flyttade vi ihop. Vi är lika som tvillingar i personlighet. Förstår ni att min magkänsla skrek åt mig att åka hem? Jag litar på vad mediumet har att säga. Taxichauffören kör fel och jag träffar min drömman. Alltså ödet, säger jag bara. Idag lever vi lyckligare än någonsin tillsammans. Vi kompletterar varandra som yin och yang. Vi har köpt vår drömlägenhet tillsammans, driver företag tillsammans och har otroliga relationer med varandras familjer. Jag kunde inte bli lyckligare och mer tacksam. Jag har alltid trott på ödet och här är mitt bevis. Och denna historien kom från mig som aldrig trodde att jag skulle möta den rätta, då jag är extremt kräsen och bara mött extremt dåliga killar. Han är mitt livs kärlek och jag får nypa mig själv i armen ibland över att jag just träffat honom. Min drömman, alltså hon är så kär, hon slutar inte prata om honom. Min drömman rent ut sagt. Glömde jag tillägga att jag sa till min mamma samma kväll jag träffade min sambo att det här är man. Och gissa vad han har för stjärntecken, om inte tvillingen, precis som mediumet sa. Liv?
Ja, alltså shit.
Alltså vi har förstått. Fy fan vad underbart.
Jag måste, jag började tänka på, när du sa det här sista så började jag tänka på Alexandra Bring. Hon är ju tillsammans med en kollega till mig och en vän till mig.
Ja.
Och hon gick på ett möte med honom. Och direkt efter mötet så sa hon, det där är mannen i mitt liv. Och idag har de två barn tillsammans.
Alltså det är så sjukt.
Alltså det är så fint! Och grejen var att när jag träffade hennes kille så var han så stängd. Och det var så, när jag, så fort man pratade om kärlek, han bara, jag har inte tid med det, jag har inte tid med det. Han var bara så här, work, work, work. Så här, verkligen work mode. De var oskiljaktiga från det mötet typ. Så satt de ihop.
Love.
Sen försökte de dölja det för mig, men sen så kommer hon ut från hans port. Precis där har jag varit på promenad och möter henne och hon är så nervös. Och
nej, jag bara, du skämtar.
Och du vet hur jag är. Jag har ju ingen känsla.
Nej.
Nej. Så jag bara, vad gör du här? Hon bara,
no mitt, shame alltså.
Mitt kontor är här. Jag bara, ja, men vad gör du här? Så pekar jag på hans byggnad. Och så sen försökte han säga till mig att han var inte hemma, att han var på sitt landställe. Jag bara, du, jag tror inte dig.
Alltså gud.
Men det var så fint att hon bara visste det. Och de hittar varandra och de är så himla kära och har det så bra, två barn ihop. Så att det är så, magkänslan säger, precis som den, alltså, sa den till
här,
dig.
Det var så fin berättelse, att hon verkligen lyssnade på sin magkänsla och bara, nu drar jag, hej då.
Men alltså Stels, jag måste säga det om dig också. För att jag var ju till och med lite så skeptisk med att du skulle så lämna allt för Manny.
Ja.
Och jag sa, ska du verkligen göra det här? Och du vet, är det verkligen rätt? Och du vet, nej, kan du lita på honom? Och du sket ju i vad jag sa. Och jag var ju bara så, jag är en overprotective vän. Alltså jag är verkligen det. Jag har alltid varit det. Och du följde din magkänsla. Och den var rätt.
Men vi hade ju inte det heller aslätt i början, jag och Manny.
Nej, men du följde din magkänsla ändå.
Ja, exakt.
Jag och rörmockaren. Min mamma är sjuk i cancer och pappa sitter hårt med familjen och jobb. Och sen har vedkamin hemma på det tufft. De bestämde sig för att skaffa bergvärme, tack god gud. De anlitade en firma som skulle komma och installera och jag fick komma hem till mamma och pappa för att bara stöd till mamma när bergvärmarkillarna skulle komma då min pappa jobbade. De knackar på dörren och först kommer en gubbe i 40-årsåldern och sen en assöt kille i 26-årsåldern. Parentes, trodde jag, han är 20 år. Oj, lammkött!
Oj, 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 lite lammis.
Men jag släpper in dem och låter dem börja jobba. Mamma försöker leka matchmaker och sätter mig och unga killen samman. Suck, hon är så pinsam. Vi pratar och klickar bra. Han hade glömt sin matlåda första dagen, så jag ställde mig och stekte äggmackor till honom. Alltså hur romantiskt.
Oj, min gud.
Såg till att vara där varje dag när de var där och arbetade och jag flörtade. Och jag fick reda på att han hade tjej och var yngre, så jag avbröt mitt försök. Men han tog upp kontakt efter deras arbete och vi skulle bli vänner. Vi klickade däremot alldeles för bra och vi träffades även som vänner. Men båda två kände att det var något mer. Det hände aldrig någonting mellan oss och det blev inget övertramp. Jag gav honom ett ultimatum att göra slut om vi skulle fortsätta, vilket han gjorde. Den här killen hade ingen bra relation med sin tjej.
Nej.
Sen dess har vi varit oskiljaktiga och bott ihop. Vi har en hund, köpt bil och vi har nu varit tillsammans i ett år och det känns så jäkla rätt. Alltså jag måste säga det. Tänk dig att en rörmokare kommer in och man bara blir dödskär.
Det är därför det heter att man träffar dem när man minst anar det.
Ja, verkligen. Gumman, ja. Nu kör vi en sista smaskig romans.
Så synd, för jag har så många fina här.
Ja, jag med, men vi kan göra det här igen längre fram.
Kan vi inte bara fortsätta att ta typ 3 stycken nästa gång också?
Nej, men sluta nu, gumman.
Varför inte? Det är så mysigt.
Nej, vi fortsätter med det här någon annan gång.
Ja, okej. Okej, sista kom här. För 5 år sedan var jag färdig sjuksköterska. Jag hade studerat på min egna trötta lilla hemort och var rimligt trött på den. Singel var jag också. Så jag hade bestämt mig för att flytta till Norge inom ett år. Cirka ett halvår före jag skulle flytta var jag ute på krogen i min hemstad och möter en kille. Som utbrister när han ser mig. Nämen, här kommer kvinnan i mitt liv! Haha, vilken kommentar, tänkte jag. Vi började dejta och jag tänkte att det nog inte skulle bli något seriöst. Jag skulle ändå flytta snart och han var dessutom flera år yngre. Gud, de gillar verkligen lammkött, våra tvättsar.
Alltså alla gillar lammkött, gumman.
Jag kände att jag inte ville lämna honom. Han släppte allt, tog en chansning och flyttade med mig till en stad i Norge som han aldrig ens hade besökt tidigare. Men gud, jag flyttade med henne. Vad sjukt. Nu har det gått 5 år. Vi är förlovade och har en fantastisk liten dotter. Och bara väntar på julafton. Då vi ska berätta för familj och vänner att vi väntar bebis nummer 2.
Alltså, förstår du att han kommer och säger du är kvinnan i mitt liv?
Alltså, och hon har avslutat det med, hon har skrivit, men gud, hon har avslutat det som kvinnan i hans liv. Alltså, dör. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe.
Varit så himla mysigt. Det är så himla sjukt. Nästa vecka är det julafton.
Nej, men gud, va?
Ja. Nästa vecka är det julafton.
Det är det sjukaste jag har hört.
Ja, det är det sjukaste jag också hört. Och när det är jul och runt den här tiden så är det många som känner sig ensamma. Och framförallt under de här tiderna. Och Suicide Zero har hört av sig till oss och vill att vi ska ge tips på vad man ska tänka på för de som är ensamma och vad man kan göra för de som är ensamma. Och jag tänkte att vi kan ta dem i nästa vecka.
Yes.
Och kom ihåg att ring en extra gång. Hellre det än inte alls.
Ja, precis. Se det som era julklappar. Att ni ringer runt till nära och kära och kollar hur de mår.
Precis. Så tips på vad vi kan göra till de som känner sig ensamma under julen och nyår kommer i nästa vecka. Sen vill jag tacka för en mysig pratstund med dig, Ställs.
Det är samma, gumman. Jag ber om ursäkt för hesa rösten och allt vad det är, men så kan det gå.
Ja, men du låter bättre och piggare nu.
Ah,
vi önskar er en fortsatt trevlig vecka.
Puss och kram.
Kolla här vad jag fick för pengarna. Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfukter eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!